Välkommen till Skånes taltidning nummer 31 2024. Med utgivningsdag torsdag den 1 augusti. Solen går då upp klockan 5.13 och ner igen 21.13. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Joel Zettergren. Det här är innehållet.
Synskadade Marley Mårtensson fick ingen färdtjänst i Trelleborg och flydde till en annan kommun. Och nu vill Trelleborgs politiker att reglerna för färdtjänst ses över.
Äldre kan placeras på boende i annan kommun, dom i högsta instans.
Sveriges funktionshinderpolitik får bister kritik från FN-kommitté.
Nu finns en Barbie-docka med vitkäpp och solglasögon.
Hur kan en blind förälder lära sitt seende barn att läsa det vanliga alfabetet? Man kan göra som Carla, 3D-printa taktila bokstäver.
I vår sommarserie om skånska personligheter har turen idag kommit till en man som planerade bo i Skåne, men aldrig han. FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld.
Öppnat och stängt med centralstation, bad och Lekoseum.
Evenemangstips med stadsfester och sommarkonserter.
Och kalendern med kräftpremiär och guldhopp.
Anslagstavlan med en gemensam lokaltavla för hela Skåne. Referat och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
När Marley Mårtensson fick en grav synskada efter en operation ansökte hon om färdtjänst hos Trelleborgs kommun, men nekades vid två tillfällen. Och när hon överklagade beslutet till förvaltningsrätten gick den på kommunens linje. Och eftersom hon blev isolerad i sin lägenhet utan färdtjänst bestämde hon sig till slut för att flytta. När Trelleborgs Allanda skrev en artikel om Marley så blev ordföranden i socialnämnden så berörd att han bestämde att färdtjänstreglerna ska ses över. Men först ska vi höra Marley Mårtensson om den jobbiga tiden.
Alltså jag kom ingenstans. Jag kom inte till mina barn och barnbarn utan de skulle hämta mig varenda gång. Och jag är inte den människan, jag vill ändå själv. Så att det var mycket jobbigt. Och så hade jag en kompis i Trelleborg, en väninna till mig som hjälpte mig att handla. Så att man blev ett slut som en fånge i sin egen lägenhet. Och då började jag liksom mina barnbarn framförallt en. Nej, mamma vet att det går inte. Du kan inte bo här. Hon bor i Höganäs. Ja, hon hade kunnat få en lägenhet till mig. Så att då var det ju bara 2-3 veckor så flyttade jag visserligen med massa extra kostnader.
Hur länge försökte du att få färdtjänst i Trelleborg?
2 år. 1,5 år till och med, ja.
Hur mycket ser du?
Jag ser inte folk som de ändå är inne på mig, va? Och så kan jag ju inte läsa på bussar och tider och man ska betala på telefonen och ja, jag vet inte allt. Och jag är 77 år och jag har kunnat telefonen jättebra, men nu går det inte. Och ska man då behöva bli inomhus i sin lägenhet så att man inte kan få färdtjänst? Alltså, så man kunde åkt ut till exempel Tvärhavet eller bara suttit där lite. Alltså det hade gjort så mycket för kunna och allting. Va?
I 11 år har Marley Mårtensson bott i Trelleborg. Men efter att hon blev gravt synskadad för 3 år sedan så har hon alltså upprepade gånger försökt att få färdtjänst utan att kommunen har gett henne rätt till det. Och förvaltningsrätten har gått på kommunens linje. Och Marley Mårtensson har också haft väldigt svårt att få tag på sin handläggare på kommunen trots att hon försökt gång på gång.
Och jag höll på och höll på och höll på. Fick aldrig prata med henne. Så jag menar, man blev ju nedtryckt varenda gång. Man har jobbat hela livet, det har ju varit någon till last. Och sen när man verkligen behöver så, ja, så är det.
Wenzel Rosqvist då, socialnämndens ordförande. Han har ju nu sagt när han har läst om ditt fall i tidningen så har han sagt att han tycker man måste se över reglerna för färdtjänsten. Vad säger du om det?
Ja, jag kan väl bara säga att då är jag glad att jag tog emot till mig för den artikeln. Så andra kanske slipper detta elände. De har gjort så mycket fel, så är det.
Så vi ringde upp Wenzel Rosqvist, moderat ordförande i socialnämnden i Trelleborgs kommun.
Jag blev personligen väldigt berörd av det här levnadsödet och min spontana reaktion var så här kan vi inte ha det. Det låter inte rimligt att en person som i praktiken är blind inte skulle kunna få färdtjänst. Sen vet jag ju att förvaltningen har handlagt ärendet korrekt och det är prövat i förvaltningsdomstol och förvaltningsrätten har gett förvaltningen rätt. Så rent juridiskt har man inte gjort något som helt fel. Men jag tycker ändå inte det låter rimligt och därför har jag gett förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna och komma tillbaka med ett nytt förslag i oktober och november.
Om det då skulle bli som du vill, vad tycker du ska gälla för färdtjänst?
Att man ska ha en generösare syn på färdtjänsten än vad vi har idag och att det borde också kunna vara möjligt att om man är helt blind så ska man också kunna få färdtjänst. Så får vi se vad förvaltningens utredning kommer fram till. Och sen är det nämnden som fattar det slutgiltiga beslutet. Så det är ju som vanligt en komplicerad beslutsprocess. Men det är min spontana uppfattning att det ska vara så här.
Nu har ju Marley redan flyttat ifrån Trelleborg. Vad tycker du om det? Att folk flyttar för att de inte känner att de får stöd av kommunen?
Ja. Det har jag egentligen ingen synpunkt på mer än att det är naturligtvis jättetråkigt om det skulle vara på det viset. Nu är det ju inte bara kommunen som inte ger henne stöd utan man måste komma ihåg att förvaltningsrätten gör ju samma bedömning som kommunen.
Vad tycker du om att man gör den här bedömningen då?
Ja, den är ju formellt helt korrekt. Men min bedömning som ordförande i nämnden är att vi borde kunna ha en generösare syn i de här frågorna. Och det är därför förvaltningen fått det här uppdraget att se över riktlinjerna.
Och vilken möjlighet tror du det är att riktlinjerna ändras efter att förvaltningen har sett över dem?
Jag tror att de är goda. Men man ska alltid vara försiktig när man föregår en utredning. Men jag tror de är goda att vi kommer att ha en generös avsyn på detta framöver. Och jag förstår att det måste vara frustrerande att ha den livssituation som hon har. Och det är därför jag också har blivit berörd av hennes öde och tycker att vi borde kunna ha en annan syn.
Hade du någon aning om att det var så här tufft att få färdtjänst?
Ja, det är tufft att få färdtjänst och då vill lagstiftningen att det ska vara. Det ska vara svårt att få färdtjänst. Och det är det även i Trelleborg. Men om man tittar på de överklaganden som sker vad det gäller färdtjänst så förlorar förvaltningen i stort sett aldrig om det är något enstaka ärende. Så förvaltningen röper det här precis som det är tänkt. Det är lagstiftningen som är så pass tuff som den är. Och det vi nu får göra det är att titta på om vi som politiker kan göra det möjligt att ändå tolka lagen lite skärare trots allt.
Och efter flytten till Höganäs så ansökte Marley Mårtensson om färdtjänst där. Och hon fick färdtjänst.
Jag tror jag gråt i en halvtimme. Jag blev så himla glad. Det har varit en jobbig period. Eller år, ska jag säga. Nej, jag blev väldigt glad. Och dessutom så ringde de upp mig från Höganäs kommun för att säga att jag fick färdtjänst. Alltså det är så roligt. Jag förstår inte heller. Är det inte konstigt att inte alla kommuner har samma regler? Jag menar, är man 77 år, det är inte så kul att det ska gå 2 år och man ska bli väldigt deprimerad. Man kommer ju i den situationen till slut att man vill ingenting. Va? Allting försvinner för mig.
Nu när du har fått färdtjänst, hur känns det nu liksom i Höganäs och så?
Det är jättetoppen. Jag har åkt ut till badet, suttit ute och lite och ätit en glass och ett par timmar. Och du anar inte så mycket det gör. Alltså det är lukt och människor som pratar. Det är så mycket som man inte har i sin lägenhet. Det är ju så konstigt att man ska behöva flytta på ett sätt. Jag tycker att jag har det bra nu.
Det sa Marley Mårtensson, som också har sitt barnbarn som bor i Höganäs. Vi hörde också socialnämndens ordförande i Trelleborg, Wenzel Rosqvist. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Ista har tvingats betala 1,5 miljon i vite de senaste 3 åren för att äldre inte erbjudits särskilt boende i den egna kommunen. Men nu slår en vägledande dom i högsta instans fast att det går bra att erbjuda boende i en annan kommun. Det rapporterar Ystad Allehanda. Det här är en viktig dom för oss och även för andra kommuner, säger Erika Hult, tillförordnad socialchef, till tidningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har flera gånger krävt en avgift för att Ystad inte följde lagen. Kön till boenden i Ystad var på flera år och en del erbjöds då boende i en grannkommun, vilket flera klagade på. Och IVO anser att det är orimligt att äldre ska behöva flytta till en annan kommun. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gav IVO rätt, men Ystad sökte prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, som nu alltså gjort bedömningen att kommuner visst kan erbjuda särskilt boende i en annan kommun. Det avgörande är att den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå, skriver domstolen.
I våras anordnade kommittén som övervakar hur världens länder följer FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter en hearing där man frågade ut den svenska regeringens representanter om hur Sverige lever upp till konventionen. Nu har kommittén kommit med en slutrapport där man riktar skarp kritik mot Sverige. Per-Axel Jansson har läst den.
Får man tro den här FN-kommittén är det inte mycket som Sverige gör rätt inom funktionshinderområdet. Kommitténs rapport kan sammanfattas som en lång lista över bristande tillgänglighet och diskriminering av funktionshindrade. En övergripande kritik är att Sverige inte införlivat konventionen om funktionshindrades rättigheter i den nationella lagstiftningen. Man slår också ner på att det finns stora regionala skillnader när det gäller stödet till funktionshindrade och att man inte samverkar tillräckligt med funktionshinderrörelsen. Så vad kommer regeringen och myndigheterna göra med den här kritiken? Malin Ekman Aldén är generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.
Vi har fått ett regeringsuppdrag nu att vi ska sprida de här rekommendationerna rätt i samhället. Och sen också samla in liksom bilden av vilka åtgärder som planeras att göras utifrån rekommendationerna. Så det är ett regeringsuppdrag som man har gett. För att liksom dra igång jobbet kan man väl säga. Det pågår en strategi inom funktionshinderpolitiken och den ska kompletteras så småningom med en handlingsplan. Så det blir också ett verktyg för regeringen att göra åtgärder då med enlighet på rekommendationerna. Så det är nog ganska brett liksom vad man har tänkt sig. Sen exakt vilka åtgärder vet jag ju inte än såklart.
Men en av de springande punkterna är väl att Sverige inte har införlivat den här konventionen i sin lagstiftning?
Nej, att den inte har inkorporerat, tänker du.
Ja.
Alltså regeringens uppfattning är ju ändå att det finns bara en FN-konvention som regeringen har liksom, ska man säga, integrerat helt i lagstiftningen, det är barnkonventionen.
Ja.
Men i övrigt så brukar man göra så när man tillträder ett MR-dokument att man går igenom svensk lag och ser om den håller måttet i relation till det man har åtagit sig. Och det gjorde man ju även kring den här konventionen då 2008 något sånt var det. Det gjordes en juridisk analys och det var som rapporterades till riksdagen och där gjorde man bedömningen att svensk lagstiftning höll. Så i den bemärkelsen har nu Sverige uppfattat att att man har att lagstiftningen håller måttet för genomförandet. Men där kan ju kommittén då kanske se på det på ett annat sätt. Men funktionshinderrörelsen vill ju att Sverige ska inkorporera precis som man har gjort i barnkonventionen. De driver ju den linjen. Det har inte regeringen sagt att de ska göra än. Vilket jag känner till den här.
Men vilka konkreta åtgärder kan man tänka sig i framtiden, alltså som har betydelse för personer med funktionsnedsättning till följd av det här arbetet?
Ja, jag vet ju inte konkret. Det kommer säkert lite olika saker, men jag kan inte säga konkret exakt vad de kommer göra. Det finns inga sådana, får man nog titta budgetpropositionen i höst.
Malin Ekman Aldén, generaldirektör. Kommitténs rapport innehåller en mängd rekommendationer. De flesta är ganska okonkreta. Men i en punkt rekommenderar man att samtliga blinda och personer med synnedsättning ska omfattas av lagen om stöd och service. Malin Ekman Aldén igen.
Ja, kommittén tycker det. Och där har det kanske, om du följer politiken, så känner du till att det där är ju väldigt... aktiv diskussion har ju varit i 30 år i Sverige, hur många, vilka som ska omfattas eller inte. Men där har ju kommittén gett sin syn på att de tycker det är för snävt. Och i vilken utsträckning regeringen tänker lagstifta på ett nytt sätt, det är ju en nationell diskussion som... Och det är, så vitt jag vet är det ju inget initiativ just nu kring någon det kräver ju en utredning och du vet, lagstiftning och så, men just nu så pågår ju ett stort jobb kring att förstatliga den personliga assistansen, liksom en av LSS-insatserna. Men just nu känner jag inte till att det är några andra initiativ om någon utredning om LSS-brett. Så att där kan man väl svara att just precis nu finns väl inga planer på att möta kommittén på det kravet, som jag vet om i alla fall.
Sa Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Den svenska regeringen har nu 7 år på sig att bemöta den här kritiken och komma med förslag på åtgärder. Nästa gång Sverige granskas av kommittén är 2031. Reporter var Per-Axel Jansson.
Efter legobitarna med punktskrift som släpptes på svenska tidigare i år har det nu kommit ytterligare en leksak med synskadeinriktning på marknaden. Det är Barbie-dockan, ursprungligen lanserad 1959, som släppts i en version med synnedsättning och vit käpp. Jag lekte själv med Barbie-dockan när jag var barn, men då fanns det inte så många alternativ. Hade jag kunnat leka med en docka med en vit käpp hade jag inte känt mig lika annorlunda på den lilla orten där jag var det enda barnet med synnedsättning. Det säger Tina Nomi Södergren, vice ordförande för SRF, i en intervju i TV4. Barbie-dockorna har ju anklagats för att vara sexistiska med svåruppnåeliga trådsmala västliga skönhetsideal. Och leksaksföretaget har undan för undan utökat sortimentet, bland annat med dockor som har mörk hudfärg och regnbågsbarbies, för att nämna något. Och nu finns alltså även en Barbie-docka med vit käpp. Dockan har tagits fram i samarbete med den amerikanska synskaderörelsen The American Foundation for the Blind, där man menar att dockan bland annat ökar medvetandet om de erfarenheter blinda och personer med synnedsättning har, något som i slutänden leder till en mer tillgänglig och inkluderande värld. Hur ser då denna dockversion ut? Ja, Barbie skulle inte vara den hon är om hon inte framställdes fotomodellsnygg och smal. Den version som dockan presenteras i har vit hy och mörkblont tjockt hår som lockar sig nedanför axlarna. Ett par tonade solglasögon som markerar ljusskydd för känsliga ögon är uppskjutna ovanför pannan. Hon bär en tajt, nästan ärmlös rosa blus med veringad urringning och en kort ljuslila kjol med volanger. Och bägge de här plaggen är enligt den amerikanska synskadeorganisationen framtagna för att ge blinda barn en taktil upplevelse. I höger hand har dockan en utfälld vit käpp och på fötterna högklackade vita sandaletter med platåklack. Någon ledarhund att köpa till ingår inte. På kartongen står Barbie i punktskrift medan övrig information är i svart skrift. På leksaksföretagets hemsida föreslås en eventuell köpare också vara intresserad av mörkhyade Barbie-dockor med Downs syndrom, som är ytterligare en nyligen presenterad Barbie-version med funktionsvariation.
Hur ska en blind förälder bli delaktig i att lära sitt seende barn att läsa det vanliga alfabetet? Skånes taltidnings medarbetare Carla Perez Darcy-Nowitzki och Kalle Demairi, bägge med barn i 6-7-årsåldern och bägge punktskriftsläsare, har ställts inför samma dilemma. Kalle och hans fru är bägge blinda och har använts av datorer och surfplattor med text och ljud. Medan Carla, som visserligen har en seende man, printade ut tredimensionella bokstäver som hon, för att själv snabbt titta bland dem, också märkt med punktskrift. Och även Khaled har börjat använda dem, samtidigt som han själv lär sig det västerländska alfabetet. Men vi börjar hos Carla.
Jag klistrar punktmärkning på ett 3D-printat alfabet.
Det är de stora bokstäverna för versalerna, ja. Q, N, B, Z, F, C, G. När lärde du dig dem?
Jag lärde mig dem när jag var 6 tillsammans med punktskrift. Det var min mamma som ville att jag skulle lära mig, för att jag var så nyfiken och ville lära mig.
Men hur göra när hon själv som blind vill vara med om att lära sin seende dotter alfabetet? Skolan och en seende pappa kan ju göra det, men då är Carla utestängd. Fast hon kom på råd som hon numera kan dela med sig av.
Vi var 3 stycken som samtalade just om att försöka lära våra seende barn att läsa. Och då kom vi in på det här att ja, men hur gör vi? Och då berättade jag det, att jag använde mig av taktilt alfabet för att kunna liksom leka fram bokstäverna. Så att min dotter då förstår att ljuda fram bokstäverna och få ihop dem till ett ord. Än så länge så leker vi fram det här, liksom att jag gömmer ett A och ett B. Och så säger jag, nu får du leta efter ett A till exempel. Men jag behöver kunna hur alfabetet ser ut när det inte är punktskrift.
Katt.
Ha? Ska vi skriva katt?
Ja.
K. Kan du hitta K?
K.
Här är K. K. A. K.
Katt.
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 Bra gjort!
Carla, hon lärde sig det latinska alfabetet, alltså vårt västerländska alfabet, parallellt med att hon lärde sig punktskrift som barn. Khaled, som kommer från Syrien, är också van punktskriftsläsare men har inte lärt sig de västerländska bokstäverna förrän nu. Så det får han göra nästan parallellt med sin seende dotter Tasnin, som här, där han lärt sig bokstäverna i hennes namn och sen går igenom dem med henne.
Bokstäver. Tasnin.
Tapte, wente.
Hon sa att jag vet alla bokstäver för mitt namn. Hon hittade en av dem.
S.
Hon ska bygga ihop dem. Ordet Tasnim. Nu en.
Hej då.
Men när vi tittade på det här tillsammans här innan du tog med dig bokstäverna hem, då kunde ju inte du dem. Kan du dem nu själv?
Ja, jag kan några av dem nu.
Men hennes namn kan du hela?
Ja.
Så det här var en bra idé att göra på det här sättet, de här, ja, bokstäverna? Absolut.
Ja, vi ska börja lära oss, jag och henne, alla bokstäver nu.
Och på ett arbetsbord så ligger nu ett helt alfabet med de här små plastbokstäverna, ungefär 5 centimeter höga, som Carla printat ut ett i taget på sin 3D-skrivare hemma. Nu har du ett kort ord.
Ett ord. Så.
Mm-hmm. Cool.
Ja.
Jaha. När du tittar på dem, du ser att de bygger ett ord?
Ja.
Aha. En.
Ja.
Så, kor och sen så nästa.
A.
Ja. Men vad tror du? Tror du att du kommer att kunna använda det här med din dotter?
Ja, absolut. Det blir mycket bättre att använda dem. Det är inte alltid kan man använda till exempel iPad eller dator eller så. Här det blir bättre.
Och du vet vilken bokstav det är. Du vet ju inte hur den ser ut när den är uppe på skärmen.
Och också här jag kan blanda ihop dem. Sen jag kan säga till henne, jag vill till exempel, jag vill en bokstav.
Att hon ska hitta.
Ja, hon måste hitta en bokstav och säga till exempel en. Jag känner här att hon säger rätt.
Hur känns det, Carla, att höra det här?
Ja, men det känns helt otroligt, jättekul och liksom superinspirerande att man kan, alltså att man blir delaktig på ett annat sätt i sitt föräldraskap och att hitta liksom olika lekfulla sätt att, ja, men att hjälpa sitt barn eller sina barn på ett tillgängligt sätt. Och det är verkligen inspirerande och kul också att försöka lösa de här olika små eller stora vardagsproblem som man ibland har som synskadad förälder.
Avslutade Carla Perestasi-Novitsky. Reporter var Dodo Parikas, medan inspelningen av Carlas dotter Nadja och Khaleds dotter Tasnin hade gjorts av respektive förälder själv.
Sommarserien Skånska personligheter handlar den här gången om en som väldigt gärna ville bo i Skåne men aldrig fick tillfälle till det. Dag Hammarskjöld var bland mycket annat Förenta Nationernas generalsekreterare mellan 1953 och 1961 då hans flygplan störtade i Afrika under mystiska omständigheter. Men han skapade mycket av det som FN står för idag, som de fredsbevarande styrkorna i blå hjälmar. Och målet han alltid strävade efter var frihet, demokrati och mänskliga rättigheter för alla. Dag Hammarskjöld, han älskade Österlen och hade köpt en bondgård i Backåkra på Skånes sydkust för att bo i när han var färdig med FN-uppdraget. Och dit ska vi nu.
Jag har grinnat upp mig lite.
Ja, och så lite mer försäkert.
Här var jag en
kvar av några besökare på Backåkra. Tar bilder av varandra framför en bronsbyst av generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Framträdande näsa, högpanna och bakåt kammat hår på en stenpedestal. Backåkra, en vit och brun skånegård, ligger i ändan av en grusväg mellan kustvägen och havet och kring oss. Är ett öppet landskap av hedar. Några små trädridor, annars är det många kilometers utsikt. Ovanför oss svirrar ladesvalorna. Och här är huset som Dag Hammarskjöld skulle bo i efter att han hade slutat som generalsekreterare. Som nu är ett museum och en mötesplats. Och inne på Backåkra träffar vi intendenten Gunilla Hedenberg som visar lite av de möblerade miljöerna med inredning, konstföremål och böcker som Dag Hammarskjöld testamenterade hit.
Det här som ju kanske i första anblicken ser ut som en tavla. Ja, det är det ju kan man ju säga, men det är någonting ännu mer.
Det ser ut som ett foto på ett stort berg.
Ja, det är det också. Men här inne ser du, finns föregångaren till Google Maps.
Öppnar du en lucka?
Öppnar en lucka och drar i en liten rullgardin och hittar hela världen i kartor.
National Geographic karta, alldeles bestämt.
Ja, och det är så att varje avsutten amerikansk president får en sån från National Geographic, men också Dag Hammarskjöld förstås. Så det här är ett fantastiskt fin present som han säkert har använt ganska mycket, för de är rätt så väl använda, och här har vi då index över hela världen.
Mm.
Och precis som du sa så är det ju ett foto på framsidan. Och det har Dag Hammarskjöld själv tagit med sin Hasselblad, som han så ofta han kunde hade om halsen. Och här flyger han över Mount Everest.
Ah.
Och på den tiden har jag fått lära mig så var, fick man faktiskt inte flyga över det området för det ansågs vara heligt. Men han fick ju förstås. Så, och här är en annan liten intressant sak på hans skrivbord. Och då så kan man tänka sig att han hade besökaren här framför sig i en stol kanske. Och så satt de och pratade och diskuterade. Och så kanske Dag Hammarskjö kände att ja, då brukar han säga så här att ja, det här kallar jag för sanningsfågeln.
Det är en liten rund fågel som sitter och tittar snett kan man säga.
Mm, tittar ganska skarpt. Mm. Så här underförstått pratar vi sanning med varandra. Och konstnären heter Tyra Lundgren. Mycket känd för sin keramik. Så där sitter hon, den lilla sanningsfågeln.
Mm, tikskrivbord. I modernistisk stil kan man säga.
Ja, det kan man absolut säga. Han var mycket intresserad av design. Och hjälpte ju fram väldigt många unga skandinaviska designers. Eftersom han möblerade sin våning på Manhattan med bara skandinavisk design. Och hade mycket representation hemma förstås. Så visade han ju också upp den skandinaviska designen i USA. Så han hjälpte faktiskt fram väldigt många på det sättet.
Mm. En skinnklädd stol, och den har han suttit i då?
Ja, det har han säkert. Skrivbordet och alltihopa har varit Dags. Antingen har han köpt det själv, det mesta han köpt själv. En del har han ju också fått i gåva förstås.
Ja, vitkalkade väggar. Och så är det ett ganska högt tak med bjälkar uppe i.
Och på väggen där ser vi också en intressant, det är skissen eller förlagen till den fresken som finns i fonden på, i meditationsrummet på FN-skrapan i New York. Och den är gjord av Bo Beskow som ju var Dags nära vän och som ju faktiskt är anledningen till att Dag hittade hit till Backåkra.
Dag Hammarskjöld är förstås mest känd som generalsekreterare för FN, Förenta Nationerna. Den andra i ordningen. Hur klarar han av det, tycker du?
Ja, det tycker jag. Han klarade alldeles utmärkt. Och för mig är Dag Hammarskjöld personifieringen av den som vill fred, frihet och demokrati för varje människa. Det var det som drev honom. Det drev honom så starkt och så hårt. Så man kan ju faktiskt också säga att det drev honom i döden. Han tog ju sitt uppdrag på det allra största möjliga allvar. Han hade ju, det glömmer man lätt, men han hade ju innan han blev FNs generalsekreterare, den andra i ordningen som du precis sa, efter andra världskriget ska man ju säga. Och innan dess så hade han ju arbetat ganska många år på regeringskansliet i Tage Erlanders regering. Fast han var, Dag Hammarskjöld var inte partibunden utan han var neutral, det kunde man på den tiden. Och han har påverkat väldigt mycket av både efterkrigstiden och under kriget, den svenska utvecklingen, folkhemmet helt enkelt. Och jobbade väldigt nära Ernst Wigforss till exempel och var ju verkligen en mycket uppskattad och mycket skicklig person i Tage Erlanders regering. Men Dag tyckte inte att han kunde åstadkomma någonting av värde på regeringskansliet. Han tyckte bara att han satt och läste papper och vände på bladen. Han ville ju påverka världen. Han ville skapa en bättre värld. Så när han får frågan tidigt 1953 om han vill bli FNs generalsekreterare så blir han ju glad, om man nu kan använda ett så enkelt uttryck. För här känner han, här kan jag faktiskt göra någonting för hela världen. Och det var det han gick in med och det var det han gick ut med. Så, och han lyckades också som generalsekreterare sätta oerhört tydliga spår i världshistorien. Han kom ju direkt i svallvågen av den värsta delen av Koreakriget till exempel. Han var ju den som såg till att FNs fredsbevarande styrkor kom till. 1956, Suezkrisen, är ju hans verk.
De blå baskrarna
som vi ju precis nu har en utställning här på Backåkra som vi ska ha både denna sommaren och nästa. Det är i hög grad Dag Hammarskjölds verk. Det finns en intressant skiss i den utställningen förresten, bara som säger lite om hur han var som person. Han sitter och skissar nästan, du vet som man sitter kanske när man pratar med varandra, så sitter han och skissar på ett vanligt papper eller på baksidan av någonting annat, till och med hur han tänker sig att organisationen för FNs fredsbevarande styrkor skulle kunna se ut. Du vet, en sån där man ändrar och ritar pilar och stryker under och stryker över och så. Det är den som fortfarande gäller. Mm. Så han var en oerhört strategisk person. Man brukar också säga om Dag Hammarskjöld att han gjorde det som var möjligt, men det gjorde han till det allra yttersta. Han var väldigt orädd. Han hade stark integritet. Men det som han tyckte var viktigast av allt, det var mötet människor emellan. Han var starkt influerad av filosofen Martin Buber, som har skrivit bland annat ett verk som heter Ishuntu. Och där mötet mellan människor är det viktigaste. Och Dag var en generalsekreterare som nästan aldrig skickade någon annan i sitt ställe. Därför att han ville själv möta den eller dem som han skulle förhandla med eller få en relation med på något sätt. Annars ansåg han inte att det gick att uppnå någonting som var värt något. Så det var, kan man väl säga, så som han var. Han var ju född i en borgerlig familj, född i Jönköping 1905. Hans far hade ju varit statsminister 3 år under första världskriget. Det tänker man inte så mycket på heller kanske. Kallades hungersköld.
Ja, han var inte så älskad. Nej.
Nej, och det var faktiskt därför att Hjalmar, som han hette, var väldigt noga med det och höll på det man hade beslutat. Så det fanns importrestriktioner. Och de höll han strängt på, och det var ju hungerkravaller och sådär. Så nära vi hittills har varit en revolution. Och då han höll hårt på de bestämmelser man hade varit med och fattat, och då fick han heta hungersköld. Pappa Hjalmar blev sen landshövding i Uppsala. Och så Dag är ju, och hans 3 äldre bröder ju, har ju vuxit upp helt eller delvis på Uppsala slott.
Han var duktig i skolan, har jag förstått.
Ja, han var jätteduktig i skolan. Han var en A-student, som man ju sa på den tiden. Det var han och alla hans bröder. Pappa Hjalmar var svår att tillfredsställa, så han var aldrig riktigt nöjd. För något ett och annat litet A hade väl de här gossarna, men det skulle helst vara stora A över hela linjen. Så han kom från en högt bildad familj. Hans mamma Agnes var oerhört vänlig, översvallande och mycket religiös. Dag stod sin mamma nära hela livet. Han stod nog sin far nära också, men de hade ett lite mer komplicerat förhållande, tror jag.
Vem liknade han mest?
Jag tror han var en blandning faktiskt. Jag har tänkt på det där också. Han hade absolut sin pappas enorma tjänstemannaetos och en oerhörda kapacitet, stora förmåga. Det hade han absolut efter sin far, och den starka integriteten. Sen var han ju då vänligare än vad pappa Hjalmar var. Och han, just det här med mötet med människan, tror jag mycket handlade också om hur mamma Agnes var. Så han var säkert en blandning av mamma och pappa.
Mm. Jag, kapabel, gjorde akademisk raketkarriär, läste nationalekonomi.
Och juridik. Och juridik. 2 examen. Ja, 2 examen. Ja.
Och blev doktor i unga år och gjorde sedan en snabb karriär också i statsförvaltning, utredningar och liknande. Mm.
Och det var där han hade stort inflytande över den svenska politiken, verkligen.
Ja, vad gjorde han?
Ja, alltså jag har fått den känslan att han var en stark förespråkare för ett mer socialt engagemang i ekonomisk politik. Så just att bygga upp folkhemmet, välfärdsstaten, med ett socialt ansvarstagande, tror jag är också mycket Hammarskjölds konstruktioner. Men det har ju kommit lite grann i skuggan, eftersom generalsekreterarskapet naturligtvis blev så mycket större. Så kan man säga.
Mm. Ja, oväldig tjänsteman, objektiv och rättskaffen så laglydig och regel efterföljande.
Mm. Stark kompass.
Mm. Och det var väl någonting som kom till nytta sen som just generalsekreterare. Välkommen till världens omöjligaste jobb, som hans företrädare sa till honom.
Ja, ja.
Det var kalla kriget och det var öst mot väst. Och kalla kriget har sällan varit så kallt som då. Ja, vad var det för utmaningar han fick bemästra där?
Alltså hans starka... det som drev honom, det var ju det här med fred och demokrati och lika värde för alla. Och också, vi ska inte glömma heller hans stora intresse för naturen och han var tidig med att förstå att naturen är grundläggande för människan. Förstör vi naturen så förstör vi också oss själva. Det var han absolut mycket tidig med. Och att han var så övertygad om att han ville få slut på kolonialismen. Att han stod tydligt på de nya demokratiernas sida. Och det var ju Afrika då naturligtvis framförallt. Så ganska tidigt under hans tid som generalsekreterare så blev han ju omdiskuterad bland stormakterna förstås. För det här med de gamla koloniala välderna, där fanns ju stora pengar och stora ekonomiska intresse. Och så upptäckte man att här var en person som faktiskt hade tänkt fullfölja att de faktiskt skulle bli helt självständiga demokratier. Men fick ju ändå trots det 1957 en period till. Han fick förlängt. Och han kunde ju då fortsätta sitt enträgna arbete då för de här nya demokratiernas bästa.
Att Dag Hammarskjöld stod upp för små stater och demokratier togs inte alltid väl emot av världens stormakter som gärna ville kontrollera vad FN gjorde. Sovjets ledare Nikita Khrushchev åkte 1960 till New York och krävde inför generalförsamlingen att Hammarskjöld skulle avgå. Hammarskjöld svarade att han inte tänkte svika ansvaret han fått. Att FN inte är till för Sovjets skull utan för de små staternas skull. Och att han tänkte stanna så länge han hade deras förtroende. Ett ofta citerat tal som flera gånger avbröts av stående ovationer i generalförsamlingen. Så här lät en del av talet.
It is not the Soviet Union, or indeed any other big powers, who need United Nations for their protection. It is all the others. In this sense, the organization is first of all their organization. And I deeply believe in the wisdom with which they will be able to use it and guide it. I shall remain in my post during the term of office as a servant of the organization in the interest I shall remain in my post during the term of office as a servant of the organization in the interest of all those other nations as long as they wish me to do so. In this context, the representative of the Soviet Union spoke of courage. It is very easy to resign. It is not so easy to stay on. It is very easy to bow to the wish of a big power. It is another matter to resist. As is well known to all members of this assembly, I have done so before on many occasions and in many directions. If it is the wish of those nations who see in the organization their best protection in the present world, I shall do so again.
Det är väldigt lätt att böja sig för en stormakt och avgå. Det är inte så lätt att stanna kvar och göra motstånd. Men det tänkte han göra igen, sa Hammarskjöld, medan Khrushchev ilsket bankade med nävarna i bänken. Så Hammarskjöld fortsatte.
Och Kongokrisen blev ju den då som, det vet vi ju alla, att det var en svår kris. Och det var ju den som ändade hans liv tyvärr. Och Kongo, det är ju ett typexempel då på hur de gamla kolonialmakterna drar och sliter i ett land på grund av det landets stora fyndigheter. Och då är det ju gruvorna framförallt förstås, som vi ju vet. Och det är ju guld och koppar och kanske framförallt och diamanter och kanske framförallt det hemska uranet i Kongo.
Det var en provins som skulle brytas ut, Katanga.
Katanga ville bryta sig ut och det höll på att bli ett inbördeskrig i Kongo. Och det var i det skedet som Dag fick då en möjlighet att träffa inflytelserika personer, bland annat Moise Tshombe, utbrytarrepublikens ledare så att säga. Och det skulle han ju göra i en stad som heter Ndola, och den låg då i det som heter då Nordrhodesia, heter Zambia idag. Och han utrustade ju en FN-grupp och skulle bege sig dit. Och det var ju återigen detta att Dag ansåg ju att ska man uppnå resultat så måste man träffas. Han blev väldigt varnad för den här resan. Det var väldigt farligt. Men han anser att den måste genomföras. Och det var ju så att Storbritannien hade ju lovat eskort av jaktflyg. Och precis i sista minuten så säger man att nej, vi drar tillbaka det löftet. Och man vet ju faktiskt inte varför fortfarande. Men Hammarskjöld bestämmer sig ju ändå för att ge sig iväg med sin grupp. Med en svensk besättning i ett plan som kallades Albertina. Och FN-människor då naturligtvis från hela världen. Och Dags närmsta medarbetare vid den tiden som hette Sture Linnér skulle också följa med. Men när Dag och Sture kliver ombord på Albertina som de två sista så säger plötsligt Dag till Sture: nej, du kan inte, vi kan inte åka båda, du får kliva av. Och Sture kliver ju av och överlever. Och Sture Linnér var 10 år yngre än Dag och levde till han nästan blev 100. Så det är inte så väldigt länge sedan Sture Linnér dog faktiskt. Vi tycker ju det här är så jättelänge sedan, men det är inte så där väldigt, väldigt länge sedan. Albertina ger sig iväg och störtar strax utanför Andola. Och varför vet man ju fortfarande inte. Och när räddningsmanskapet, det officiella räddningsmanskapet, kommer fram så de kommer väldigt mycket för sent, många, många timmar efter kraschen. Och andra har redan hunnit vara där. Och alla utom en är ju döda. Det finns en överlevande, han är illa bränd han också. Lever bara ett par dygn och pratar om en explosion ombord. Men en bit ifrån de andra döda ligger ju Dag Hammarskjöld, också han död. Men till synes helt oskadd, inte bränd, inte skadad på något sätt. Men han är död. Man ser också att han har tagit lite i händerna, i gräset med sina händer, så att han är flyttad. Ja, det blir ju världssorg. Man hade ju satt sitt hopp, det var ju så nära efter andra världskriget. FN var det stora hoppet. FNs företrädare då i Dag Hammarskjöld var det stora hoppet för fred och rättvisa i världen. Och han blir mördad. Det sa man ju inte officiellt då, och det kanske man får ha lite förståelse för att hade man gått ut och sagt då att FNs generalsekreterare är dödad, och man kunde inte bevisa hur han hade dött riktigt, så var man säkert rädd att kriget skulle blossa upp igen. Så det får man kanske ha lite förståelse för. Men det som är sorgligt tycker jag är att det sen har tog så hemskt många år om man fortsatte att säga pilotfel, olycka. Så det är kanske 7, 8, 9 år sedan som man börjar säga förmodat attentat. Så det säger man ju nu. Därför att alla de utredningar som har varit, 5-6 stycken, så har man ju kommit fram till att ett förmodat attentat. Man kan ju inte säga att det var ett attentat, men man säger förmodat nu. Och hur det gick till och vem som iscensatte det vet man ju fortfarande inte. Men de flesta bedömare menar väl att det pekar väl mot de gamla kolonialisterna. Belgien och Storbritannien och Frankrike och gruvfyndigheterna i Kongo. Pengar, människans girighet.
Pengar, stormaktspolitik.
Ja.
Det gamla vanliga.
Det gamla vanliga, och ingenting går att bevisa. Och man kan inte heller, alla inblandade vill heller inte öppna riktigt alla sina arkiv. Och man kan ju inte tvinga en stat eller ett land att öppna sina arkiv om man har hemligstämplat sina dokument. Så att vi får nog vänta någon eller några generationer till skulle jag tro. Om det överhuvudtaget går att bevisa någonting efter så här lång tid, det är ju inte säkert. Men man går ju in då i hans våning på Manhattan och hittar hans efterlämnade anteckningar som är ordentligt ordnade i en mapp. Och det finns ett litet följebrev till hans advokat. Och där står det ungefär så här att detta är mina samtal mellan mig och min Gud. Om det är någon som är intresserad av att publicera dem så går det bra. Så han hade ju sysselsatt sig med sin död på något sätt. Han hade tänkt att det kanske kommer att hända någonting. Och det är den boken som kallas Vägmärken och som gavs ut efter hans död. Och som är kanske fortfarande en av världens mer citerade böcker.
Mm. Har du något favoritcitat?
Oj, jag har ett som är så fantastiskt, för att det finns ju så många. Men i fjol hade vi en utställning som just handlade om hans stora intresse för fjällvärlden och för naturen överhuvudtaget. Och då använde vi som titel på den utställningen någonting som han själv har sagt: att inte tynga jorden. Och det tycker jag är så strålande i sin enkelhet och i sin totala komplexitet. Tänk att kunna uttrycka någonting så viktigt, så kort och så vackert. Att inte tynga jorden.
Hur tyder du det?
Att man inte ska ta för sig för mycket av vårt gemensamma.
Sa Gunilla Hedenberg, intendent på Dag Hammarskjölds Backåkra. Och reporter där var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. Hässleholms centralstation öppnade här om veckan igen efter renovering. Och den har nu en ny entré klädd i koppar med rollatorvänlig ramp vid sidan av trappan. Och en ny glasfasad ut mot Järnvägsgatan. I Huaröd har Huarödsbadet öppnat igen efter renovering. Det är B-laget som står för driften och badet öppet alla dagar från 11 till 18. Entréavgiften som betalas med Swish är 30 kronor för vuxna och 20 för de under 18. I Osby har Lekoseum öppnat igen efter att ha varit stängt sedan i vintras. Och nu finns det i nygamla lokaler på Briogatan 1, i det gamla huvudkontoret för just leksakstillverkaren Brio. Förutom museum med plats för lek vill man nu också vara en mötesplats för byn, med studiecirklar tillsammans med Medborgarskolan. I sommar har de öppet alla dagar 11-17 till den 25 augusti. I Finja, som ligger norr om Finjasjön i Hässleholms kommun, har en obemannad livsmedelsbutik öppnat. 24-7 är namnet. Och öppettiderna är just dygnet runt. I Kåseberga har en foodtraktor som säljer pizza öppnat vid automataffären som har adressen Alesväg 1 vid infarten till Kåseberga. Klockan 17-20 håller pizzatraktorn öppet. I Västerhamnen i Malmö har fiskrestaurangen Fångst öppnat på Sundspromenaden 9. I lokalerna där krogen Contrast G by the Sea låg tidigare. På menyn nu står rätter som ceviche, fish and chips, softshell crab taco och skaldjursplatå. Också vid havet i Malmö, men i Limhamn har vinbaren Lilla Tabberaset öppnat. Där serveras europeiska viner och rätter som musslor, melanzane och ragu, plus diverse tilltugg. Adressen är Packhusgatan 31B, mittemot ön. I Ystad på Ystads lasarett har sjukhuscaféet Anna Bertas Bistro gått i konkurs. Och det innebär att patienter och anhöriga inte längre kan köpa fika och mat på sjukhusområdet. Till hösten är det planerat att ett nytt café ska öppna.
Evenemangstips. Sommarprogrammet i Trelleborgs stadspark rullar på även hela augusti. 5 augusti spelar Lunds jazzband. 12 augusti Trelleborgs musikkår. Den 19 är det körkväll och den 21 uppträder Söderslätts musikkår och den 26 Trelleborgs storband. 31 augusti blir det Palmfestivalsprogram och 2 september avslutas säsongen med Trelleborgs musikkår. Det är fri entré och musikstart 19.00 alla kvällarna. I Helsingborg är det gratis sommarunderhållning på Konsul Trapps plats nedanför kärnan onsdagarna 7 och 4 augusti mellan 17 och 19. What a Wonderful World. Ja, så kallas en konsert 7 augusti 18-19 på Allhelgonakyrkans gård i Helsingborg med somriga svenska och amerikanska låtar. Sångerskan Anna Paulina ackompanjeras på trumpet av Magnus Johansson och på piano av Thomas Åström. Adressen är Råvägen 99, Svenska kyrkan är arrangör, det är fri entré och det finns möjlighet till att köpa en sommarmeny för förtäring innan konserten. Vid dåligt väder flyttas konserten inomhus. En annan konsert i Helsingborg är Sånger om sommaren med den manliga vokalgruppen Novus som sjunger både pop och klassiska visor 8 augusti mellan 12 och 13 i Sankta Maria kyrka. En del av låtarna framförs med instrumental ackompanjemang. Det är ingen entréavgift och det är det inte heller 15 augusti samma klockslag och på samma plats då Ann-Sofie Nord ackompanjeras på piano av Fredrik Ingå när hon framför kända och mindre kända låtar av i höstas bortgångne Lasse Berghagen. Artisten Annika Norlin, även känd som Säkert och Hello Safe Ride, släpper nytt album i år med låtskrivaren, musikern och producenten Jonas Teglund. Och 8 augusti mellan 19 och 20 uppträder de i Skulpturparken vid Landskrona konsthall. Dagen därpå, den 9 augusti, samma klockslag, blir det en konsert med reggaebandet Stures dansorkester, tidigare kallat Svenska Akademin. Det är fri entré och konserterna ingår i Sommar i Landskrona. Vi har tidigare berättat om syntolkade evenemang under Malmöfestivalen 9-16 augusti. Men det händer ju annat under festivalen också som kan vara av intresse. Så här kommer ett axplock. Ståuppkomik med Petrina Solange och Ola Urell i manegen 9 augusti 20-21. En timme senare, 22-23, intas scenen av duon, ja det är faktiskt en duo, Siri Karlsson som ger en konsert med nyckelharpa, altsax, rocktoner och suggestiv sång. Och det är också i manegen som är inrymd i ett cirkustält och finns på lördagsplan, gräsplanen snett emot Malmö stadsbiblioteks ingång mot Kung Oscars väg. Och på stora scenen på Stortorget uppträder artisten Sara Klang 21.15 och en timme framåt. Lördag 10 augusti 19.30-22.30 spelar den svensk-iranska konstnären och kompositören Vincent Bahar experimentell musik med elektroniskt sound, piano och sufiska trummor i Sankt Petri kyrka. Och man kan komma och gå när man vill under kvällen. I blues-tältet på Södra promenaden nära Amiralsbron där uppträder Michelle Taylor Band 20-22.30. Och på stora scenen konserterar polarpristagaren från Senegal Youssou N'Dour eller Super Étoile de Dakar 21.45-22.45. Söndag 11 augusti 21.45-22.45 uppträder Darin på stora scenen. Och måndag 12 augusti mellan 18 och 20 så spelar Soul Function solig blues och funky rock i svingtältet in till Södertull. En sen kvällskonsert med Gabriella Sjöström som spelar på orgeln i Sankt Petri kyrka ges tisdag 13 augusti 21.30 och en timme framåt. Här blir det bland annat gregoriansk kyrkomusik och toner av Leonard Cohen samt Arvo Pärt. Rubriken är Medeltiden tur och retur. Och medeltiden är inte på tapeten när stråkkvartetten Hymn spelar Hilding Rosenberg och Johannes Brahms onsdag 14 augusti 18.00-19 på Palladium Södergatan 15. Marianne Mörk är en mångsidig artist och torsdag 15 augusti agerar hon recitatör under ett framförande av Hjalmar Gullbergs och Lars-Erik Larssons Förklädd Gud med kör och orkester i Sankt Petri kyrka. Och det framförs också andra klassiska pärlor. Och det blir två tillfällen, 19-20 samt 20.30-21.30. Alla programpunkter under Malmöfestivalen är gratis och det är ingen förhandsbokning till de arrangemang vi nämnt här. Bandet Torsson spelar på Strandkompaniet i Löderup 9 och 10 augusti 1930 för att fira att det gått 40 år sedan deras platta En rökare i krysset gavs ut. Konsertbiljetter kostar 345 kronor och säljs av Nortic. Restaurangborden är däremot fullbokade bägge kvällarna. Adress Östanvägen 4 i Löderup. Hässleholms stadsfest äger rum 9-10 augusti. Några programpunkter. Fredag den 9 öppnar krogområdet klockan 15 och 17.00 uppträder Tilde och Noah. 19.00 PDP och 21.00 Grönvalls. Och lördag 19.00 uppträder Samir och Viktor. Lars Winnerbäck han spelar på Sofiero den 16 augusti. Som sidoakter är även David Richard och Amanda Bergman med. Insläppet börjar 18.00 och musiken släpps på en timme senare. United Tickets säljer biljetter för 755 kronor via nätet. På Spritan i Ödåkra blir det två heldagar och helkvällar med jazzfestival 16-17 augusti. Biljetterna kostar 400 kronor för en dag och 650 för bägge dagarna. Tixter säljer. Adress Fabriksgatan 2 i Ödåkra. Bland artisterna märks Bohuslän Big Band på fredagen och The International Gypsy All Stars på lördagen. På hemsidan odakrajazzfestival.com finns mer information. Jazz stavas J-A-Z-Z. Hovdala slott och stallets vind där är platsen för en konsert den 18 augusti 16-18 kallad Det här är hjärtat med musik och recitation till minne av cellisten och dirigenten Mats Rondin. Det blir musik av Bach, Brahms, Bruch och Schönberg och texter av Bodil Malmsten, Martin Lönnebo med flera. Recitatör är Stina Ekblad och Andreas Brantelid spelar cellosolon. Dessutom medverkar en septett musiker på cello, violin och viola. Biljetter kostar 375 kronor, pensionärer betalar 350, studerande 300 och barn upp till 15 år 50 kronor. Biljetter kan köpas eller bokas i slottsbutiken som har telefon 0451 26 68 00. Alternativt e-post hovdalaslott@hassleholm.se. En konsert med rubriken Somrigt och stillsamt blir det den 20 augusti 19.00 i Maria Magdalena kyrka på Östra Torn i Lund. Spelar då gör Lunds brassband och det är fri entré. Adress Flygelvägen 1. Det blir svensk-dansk visfestival i Lund och Dalby i augusti. Den 23 mellan 18 och 22 vid Dalby Gästis. Artister då är Iris Bergstrand kvartett samt Anne Eltard och Gunni Tap från Danmark. Dessutom Hilma Fahlén och Annika Feling. Och 24 augusti 17.30 till 23 är spelplatsen Kulturens restaurang i Lund. Där uppträder Mikael Rickfors trio, Klubb Kattegat och Jonathan Stensson som gör en hyllning till Ola Magnell. Dessutom Hans Stengård och Erik Stigs orkester med flera. Ticketmaster säljer biljetter. I Dalby kostar det 185 kronor, i Lund 450. Vill man äta också i Lund så kostar det med underhållning och mat 640 kronor. Vissa rabatter finns också. Och hälsoträdgården i Tivoliparken Kristianstad är platsen för en skördefest 31 augusti 11-17. Här säljs blommor, grönsaker med mera. Biljettinformation. Ticketmaster 0771 70 70 70. Tixter 0771 47 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Kalendern för årets 32 vecka tar sin början måndagen den 5 augusti. I Paris och de pågående olympiska spelen där är det dags för kval för regerande OS-mästaren, diskuskastaren Daniel Ståhl. Moa Martinsson föddes 1890 och räknas till de mest framträdande bland de svenska proletär- eller arbetarförfattarna som steg fram för ungefär 100 år sedan. Bland dem fanns även Eyvind Jonsson, Ivar Lo-Johansson, Harry Martinsson med flera. Senare så föll Moa Martinssons författarskap mer eller mindre i glömska, men lyftes fram igen av 1970-talets kvinnorörelse. Hennes efterlämnade torp i Ösmo utanför Stockholm står kvar än idag och visas på begäran. Och det var på dagen för 60 år sedan som hon gick bort. Det finns en rad böcker av och om Moa Martinsson inlästa som talbok och i punktskrift. Och namnsdag, det har Ulrik och Alrik. Tisdag 6 augusti har Ines och Alfons namnsdag. I den japanska staden Hiroshima är det minnesdag för de som drabbades av den amerikanska kärnvapenbombningen av staden detta datum 1945. Avsikten med bombningen var att få Japan att kapitulera i slutfasen av andra världskriget. Upp till 120 000 personer beräknas ha omkommit i denna den första av två atombomber över Japan. Onsdag 7 augusti är det Dennis och Denise som har namnsdag. Och har Daniel Ståhl gått vidare i OS i Paris så är det dags för honom att försvara sitt OS-guld från Tokyo 2021. Och någon officiell kräftpremiärsdag, det har vi inte längre. Men vill man ändå hålla på traditionerna så är just detta en möjlig dag. Eftersom det brukade vara just den första onsdagen i augusti månad som kräftpremiären inföll. Torsdag 8 augusti har 50 år passerat sedan den republikanska amerikanske presidenten Richard Nixon tillkännagav sin avgång. Detta efter att honom närstående medarbetare upptäckts när de bröt sig in i demokraternas partihögkvarter i en kontorsbyggnad kallad Watergate. Ett inbrott som Nixon först förnekade sin inblandning i. Watergate kom sedan att ge namn åt hela den politiska skumraskaffär som avslöjades av Washington Post-journalisterna Carl Bernstein och Bob Woodward. Och namnsdagsbarnen denna dag, de heter Sylvia eller Silvia, alltså har även drottningen namnsdag. Fredag 9 augusti är Rolands namnsdag och det här är FN:s dag för världens urfolk, däribland samerna här i Sverige. Hon var finlandssvensk konstnär, skulpterade, målade fresker, porträtt och landskap och tecknade vassa karikatyrer under krigsåren. Som författare skrev hon även inkännande berättelser för vuxna, men det är främst som Mumindalens och dess invånares skapare i text och bild hon är känd. Denna dag skulle Tove Jansson ha fyllt 110 år. 85 år, det fyller den italienske politikern Romano Prodi. Han har varit regeringschef i just Italien och ordförande för EU-kommissionen. Under hans tid infördes euron och 10 nya länder blev medlemmar i unionen, däribland Polen, Ungern och de baltiska staterna. Lördag 10 augusti är vi 222 dagar in på det här året och det är Lars som har namnsdag. 25 år fyller denna dag succélängdskidåkaren, tiofaldiga VM-medaljören och OS-bronsvinnaren Frida Karlsson. Och söndagen den 11 augusti så går den här veckan till ända. Och det gör även de olympiska spelen i Paris. Detta datum 2009 så avled Eunice Kennedy Shriver, född 1921. Hon var syster till den amerikanske presidenten John F. Kennedy och en förkämpe för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Eunice Kennedy Shriver tog bland annat initiativ till vad som kom att kallas Special Olympics, tävlingar och idrottsaktiviteter för den gruppen av funktionsvarierade. De första tävlingarna anordnades 1968 i USA. Här i Sverige är det Parasportförbundet som ansvarar för verksamheten. Och namnsdagsbarnet denna söndag, hon heter Susanna.
Anslagstavlan har den här veckan en lokal del, referat och några ändringar i kollektivtrafiken. SRF Malmö Svedala hälsar först att de samlas på Öresunds Funkis för att bada torsdagar klockan 14 till 16.30. Sista träffen är den 15 augusti. Personalen vid Öresunds Funkis tar upp beställningen vid borden och du betalar själv för ditt fika med kort, kontanter eller swish. Ingen anmälan behövs. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet. Adressen är Ribersborgsstigen 4. Vi möter upp om du behöver det och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina bilar för hemresan. Om du har några frågor kan du ringa till Maj-Britt på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala har ett studieprogram för höstterminen 2024. Keramik blir det måndag eftermiddagar klockan 13 till 16.15. Det blir 9 träffar med start den 26 augusti. Du får lära dig att använda leran och dreja, eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5 och leds av Matteo. Pris 360 kronor och du betalar själv för den lera du förbrukar. Vävning blir det vid 13 tillfällen, tisdag förmiddagar klockan 9.30 till 12, start 27 augusti. Väv traditionellt eller låt din fantasi få fritt spelrum. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan och leds av Lydia. Priset är 390 kronor plus det material du förbrukar. Aktuellt i litteraturen blir det 8 onsdagar klockan 13 till 15.30, start den 9 oktober. Cirkeln tar upp nya och gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Samt att vi fördjupar oss i olika författare, och cirkeln leds av Camilla Kronholm. Kursen genomförs i samarbete med ABF och hålls i föreningens nya lokal på Grönegatan 9. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Pris 240 kronor. Medieyoga blir det till sist torsdag eftermiddagar klockan 12.45 till 13.45. 8 träffar, starten 17 oktober. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation, och leds av Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningslokal på Grönegatan 9. Pris 240 kronor. Är du intresserad av en eller flera kurser, så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se från tisdag den 6 augusti till fredag den 16 augusti. Meddela vid anmälan om du vill ha inbetalningskort. Bekräftelse skickas ut innan kursstart. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Så ett referat från SRF Nordöstra Skånes 50-årsjubileum. Lördag den 6 juli samlades ett 80-tal glada och förväntansfulla medlemmar i Vinslövs bygdegård för att tillsammans med några speciellt inbjudna gäster fira att föreningen fyller 50 år i år. Efter välkomstdrink och mingel hälsade ordförande Knut Torstensson oss alla hjärtligt välkomna. Under eftermiddagen hölls det flera tal från våra inbjudna gäster, bland annat av vår tidigare förbundsordförande Håkan Thomsson och hans hustru Gunilla. De vackra talen varvades med servering av en trerätters middag, bestående av toastskagen, oxgin med fantastiska tillbehör och till sist en ljuvlig efterrätt bestående av kaka med apelsinsmak, rabarber och grädde. Och till maten serverades diverse nyttiga sportdrycker. Knut berättade för oss om utvecklingen av föreningen under 50 år och passade också på att uppmärksamma vår hedersmedlem, Elvi Ödahl, som varit med i föreningen sedan den grundades. Distriktsordförande och också medlem i vår förening, Maria Torstensson, berättade i sitt tal hur mycket det betyder för henne att tillhöra en lokal förening. Under hela eftermiddagen spelade svänggänget musik. Repertoaren var varierad med allt från 60-talsmusik till gamla slagdängor och dansband. Stämningen var hög och en del dristade sig även till att ta en sväng om mellan borden. Nöjda och belåtna lämnades festen fram på sen eftermiddagen. En tacksamhetens tanke riktas till en entusiastisk ordförande och styrelse som har sett till att den här festen blev något att minnas för en lång tid framöver, rapporterar Birgitta Bo. Vi avslutar med ett antal tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. Lördag kväll och natt kan inga tåg köra till och från Helsingborg från den 3 augusti klockan 22 till söndag den 4 augusti klockan 6 på morgon. De flesta Öresundståg kör på en annan bana och stannar inte heller i Landskrona. Pågatågen mellan Helsingborg och Gantofta, Landskrona, Förslöv, Maria respektive Mörarp är inställda. Bussar ersätter de inställda tågen. Och Skånetrafiken skriver i ett pressmeddelande i veckan att ett stort antal pågatåg ställts in i sommar. Anledningen, uppger de, framförallt är infrastrukturfel och personer på spåren. Och sedan de senaste veckorna också personalbrist. 1850 tåg har ställts in under juni och juli, eller 6% av avgångarna. Så några tillförändringar i busstrafiken. I Lomma skulle en ombyggnad av rondellen Ovalen, vi berättade om i vintras, varit klart flera gånger om. Men ska nu dröja till den 18 augusti klockan 04. Så till dess fortsätter regionbussarna 132 och 139 hållplatser Lomma station och Poppelgatan var stängda. Med hänvisning till de tillfälliga hållplatserna som tidigare. I Lund ska man vägarbeta i helgen och från fredag den 2 augusti klockan 19 till 3:30 måndag morgon stänger hållplatsen Råby trafikplats. Resande med regionbuss 168, 169, 170 och Skåneexpressen hänvisas till hållplatsen Tetra Pak som ligger cirka 840 meter åt nordväst på Ruben Rausingsgatan. Malmöfestivalen börjar nästa vecka och från och med måndag 5 augusti ändras som alltid mycket av busstrafiken. Framförallt kring Malmö C och Gustav Adolfs torg, men också vid Davids hall och stadsbiblioteket. Så mycket att vi inte heller denna gång har en chans att få plats med allt. Ett kort tips är att fram till den 19 augusti klockan 4 på morgon undvika hållplatserna kring just de centrala platserna om man ska åka med regionbusslinjerna 150, 177, Skåneexpressen 1-8, fjärrbussar och flygbussar, liksom stadsbussarna 2, 4, 8, 10, 35, 47 och 84. I Malmö pågår sedan länge en ombyggnad av Regementsgatan. Den 5 till 7 augusti klockan 9, bägge dagarna, stänger en del öster om Mariedalsvägen och klockan 9 stänger stadsbuss 4 hållplats Simhallsbadet läge B. Med stadsbiblioteket B som alternativ 400 meter österut och på Färsens väg. Samtidigt stänger hållplatsen Kronprinsen B ända till den sista april nästa år. En tillfällig ersättare på Mariedalsvägen utanför köpcentrats södra ända. Hörs marknad ställer till det nästa vecka från fredag den 9 augusti klockan 16 till 10 augusti klockan 21. En trafikomläggning vid Nya torg gör att flera hållplatser då stänger för resenärer på regionbussarna 444, 445, 448, 469 och 470. Istället hänvisas till en rad andra hållplatser i närheten. För mer exakt information om alla ändringar i kollektivtrafiken kan man som alltid ringa Skånetrafikens kundtjänst. Telefon 077 177 77 77. Hållplatsen Ängelholms station läge D är stängd från och med den 5 augusti och preliminärt till den 6 maj nästa år. Resande med regionbuss 266, 511 och 514, liksom närtrafikens N8 och 9, hänvisas till läge G, 100 meter norrut på Industrigatan. I Trelleborg började förra veckan ett vägarbete på Liljeborgsgatan som stadsbuss 10 brukar köra. Fram till 23 augusti klockan 17 är hållplatsen Liljeborgsgatan stängd. Med hållplatsen Acka som närmst ersättare knappt 250 meter österut på Malertsvägen. Hållplatsen Skolgatan ersätts av hållplatsen Lasarettet A och B. En halv kilometer åt sydväst på Hedvägen. I Helsingborg ska man omgestalta Trädgårdsgatan fram till nästa höst. Från måndag 5 augusti och tills vidare är hållplatsen Biblioteket läge C och D stängd. Stadsbussarna 4, 6 och 26 stannar närmast på Helsingborg C, 350 meter åt nordväst. Medan Skåneexpressen 10 stannar på Helsingborg C läge P, som också blir dess nya hållplatsläge där, 250 meter nordväst om läge Y, den stannat på hittills. Och den sista förändringen här, den är permanent, de andra gäller tills vidare. Kristianstad stadsfestival hålls nästa vecka och från måndag 5 augusti klockan 20 stänger stadsbuss 2 och 3 hållplats Regionmuseet läge A, som ligger mitt i festivalområdet. Den ersätts av en tillfällig hållplats på Östra Boulevarden, nära korsningen med Tyggårdsgatan. 12 augusti klockan 7 ska allt vara som vanligt igen. På Kanalgatan i Kristianstad börjar man 5 augusti klockan 7 ett arbete som får stadsbuss 3 att ta en annan väg. Hållplatserna Sommarlust och Ishallen ersätts av en tillfällig stolpe 200-300 meter västerut på Oxhagsvägen. Hållplatsen Ellingavägen ersätts av en tillfällig hållplats 270 meter åt nordväst på Grönbetesvägen. Och så ska det vara där till den 29 november klockan 16. I Hammarslund i Kristianstad kommun slutligen ska man asfaltera om en bit av Otto Lindenovsväg fredag den 9 augusti. Mellan klockan 6 och 16 ersätts stadsbuss 3 hållplats Backnejlikan av hållplatsen Hammarpynsvägen, som ligger 200-300 meter söderut på samma väg. Och med det var det slut på veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 8 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!